Jag hade faktiskt tänkt så att vi skulle hinna fram i nummerordning till kapitel 11 när det var dags för advent med i förkunnelsen i Markus evangelium denna höst. Men så dök upp en clown och lite annat trevligheter. Så egentligen skulle vi vara på kapitel 10, men det får vi ta vid senare tillfälle, för nu är vi i Markus 11. Och vi läser de första 11 första verserna där. När de närmade sig Jerusalem och var vid Betfage och Betania vid Olivberget, skickade han iväg två av sina lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme. När ni kommer in i den hittar ni genast en ung åsna som står bunden där, en som ännu ingen suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er vad ni gör, så svara: Herren behöver den, och han ska strax skicka tillbaks den. De gav sig iväg och såg en ung åsna stå bunden ute vid gatan vid en port, och tog den. Några av dem som stod där frågade: vad gör ni? Tar ni åsnan? Lärjungarna sa att det var som Jesus hade sagt, och då lät man dem gå. De ledde åsnan till Jesus och la sina mantlar på den, och han satte sig upp på den. Och många bredde ut sina mantlar på vägen. Andra strödde ut löv som de tog från träden runt om. Och de som gick före och de som följde efter ropade: Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn. Välsignade vår fader Davids rike som nu kommer. Hosianna i höjden. Så kom han in i Jerusalem och gick till templet. Vem är Jesus? Det är den mest avgörande fråga en människa kan ställa sig. Låt oss först stanna upp vid något ganska anmärkningsvärt. Nämligen att han var en enkel snickarson utan högre utbildning eller förnäm familj. Han reste inte, med undantag för en kort period som flykting, som litet spädbarn i Egypten, så reste han inte mer än 20 mil från sin hemby. Han skrev inte någon bok, gjorde inte någon speciell yrkeskarriär, var inte militär eller hade något annat utav de här attributen som vi tillskriver historiens mäktiga män. Han slutade sitt liv dömd som upprorsmakare och övergiven av sina vänner. Ändå så anses han utav en förkrossande majoritet av världens historiker vara den mest inflytelserika personen i mänsklighetens historia. Men det är inte för att historikerna tycker han är viktig som jag menar, och hela kyrkan med mig faktiskt, säger att den viktigaste frågan en människa kan ställa sig är: vem är Jesus? Ja, vi har ju gått igenom Markus evangelium den här hösten, åtminstone hit fram då. Och Markus vill framför allt med sitt evangelium presentera Jesus och göra honom begriplig för oss läsare. Han har lagt upp berättelsen så att vi följer Jesus på en resa ifrån, ska jag säga, obygderna upp i Galileen och på en vandring ner mot Jerusalem. Steg för steg har vi fått se hur den här enkle mannen faktiskt har makt över sjukdom, demonerna och naturen själv. Han rör de som är oberörbara och reser upp de utstötta och gör en väldigt brokig blandning människor till sina närmsta vänner. Han böjer sig inte under konventioner, förväntningar eller maktens män och skaffar sig därför fiender. Utan någon känsla för diplomati pekar han ut det som är skevt och skaver i både enskilda människors liv och i samhället i stort. Och han utmanar alla människor att omvända sig. Men det är inte ens allt det här som kommer leda fram till hans död. Det som fällde själva avgörandet var det svar som han själv gav på frågan: vem är Jesus? En viktig del utav Markus presentation av Jesus sker just när han når fram till Jerusalem. Och vi närmar oss klimax på inte bara evangeliets utan faktiskt hela Bibelns berättelse. Det var ju i Jerusalem som Gud hade hindrat Abraham från att offra Isak. Det var också den plats där man valt att uppföra templet som skulle utgöra själva kontaktpunkten under det gamla förbundets tid mellan Gud och människa. Och Jerusalem blev ju också navet för det judiska folket och det judiska riket i mer än 1000 år. Och ett geografiskt epicentrum för Guds räddningsplan för världen. Och dittills hade man tänkt att Guds närvaro hos sitt folk framförallt uttrycktes i att han lät sin härlighet vila över templet. Men där Jesus drog fram, drog det också fram en Guds härlighet. Och det blev synligt bland alla de människor som restes upp från sjukdomsbädd eller från andligt eller socialt förtryck och hopp som tändes i människors ögon. Johannes, han uttrycker det så här i Johannes 1:14. Ordet blev människa och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Och ordet bodde här betyder i bokstavlig mening tältade eller tabernaklade och hänvisar till ett tälttempel som föregick Jerusalems tempel. Och nu är det alltså dags för så att säga, templet Jesus att möta det fysiska templet av sten. När den sista dagsmarschen går av stapeln så vandrar Jesus tillsammans med övriga pilgrimer. De är på väg till Jerusalem för att fira påsk. Och på vägen så möter de den blinde Bartimaios som har tycks ha sett någonting som inte alla människor förstått. För han ropar ut: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Och Jesus är ju mycket riktigt utav den judiske kungen Davids släkt som gjorde Jerusalem till residens för sig och sina efterkommande för 1000 år tidigare. Men han är ju mycket mer. Han är ju den kung som ska etablera Guds rike på jorden. När Jesus väljer att rida in i Jerusalem på en ung åsna så är det ju en direkt anspelning på de profetord som utlovat en ny slags kung ska möta Jerusalems invånare. Och jag läser här ifrån Zakaria 9. Vers 9 och 10. Och nu tänker jag här, Zakaria. Är vi 500 före Kristus någonstans där år? Så att det är ju profetord som det judiska folket levt länge med och undrat när kommer vi se det här? Och nu händer det saker. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem, se din konung kommer till dig, rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem, krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Åsnan var ju ett märkligt val egentligen, som fortskaffningsmedel för en kung. I normala fall skulle man ju valt en stridshingst och gärna omgiven av en beriden högvakt. Istället är det i ringhet en ung åsna som väljs. Knappast något militärt hot direkt. Men när nu pilgrimerna går in och har fått se vad Jesus är, vem han är, vad han kan stå för, så blir den här hymnen, psalm 118, den får en ny laddning, en ny innebörd. Och det man sjungt under århundraden, den får en förnyad intensitet. Och man lägger till de här orden, välsignad är vår fader Davids rike som nu kommer. Ändå var det nog få, om ens någon, som riktigt förstod vad det var för slags kung som de faktiskt tog emot. När de tänkte på fader Davids, kung Davids rike, såg de fram emot att Israel skulle få en ny storhetstid. Men då hade de inte läst det här med om fred för folken och vidden av ett rike som ska nå till världens ände tillräckligt noga. När Jesus lite senare i samma kapitel har kommit till templet så driver han ut alla som bedriver handel med offerdjur inne på tempelområdet. Och säger, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Och den plats där man bedrev handel, det var det som kallades för hedningarnas förgård. Ditt folk från andra nationaliteter skulle få komma för att kunna tillbe Gud. Och det har de gjort till en marknadsplats. Gud har i Jesus Kristus ett så mycket större ärende. Och genom att låta ett stackars fikonträd vissna ihop, vi hinner inte läsa allting som står här i kapitel 11, men så förklarar Jesus för lärjungarna att tiden för tempelkulten är nu över. Och genom att Jesus själv ger sitt liv för vår skull krävs inte längre något blod ifrån offerdjur som skyddande och skylande hinna mellan himmel och jord. Är vi bara beredda att leva i försoning med andra, så kan vi också få ta emot försoningen mellan Gud och människa och få direkt kontakt med honom. Vår tro och vår tillit blir kontaktytan med Gud, mellan Gud och människa. Det kan vi läsa om i vers 20-25. När jag stannar upp inför berättelserna i Markus 11 är det tre saker som dröjer sig kvar hos mig. Det första är jublet när Jesus är på väg in i staden. Att tillåta glädjen kommer jag fram. Jag sov över hos min svärmor i natt i Jönköping. Jag hade lite äventyr neråt det hållet. Och hon berättade för mig igår kväll att hon har träffat en bekant som jag också har lärt känna lite grann, en pastor ifrån Etiopien som är på tillfälligt besök i Sverige. Och han och hans fru är de kanske strax under 60 år någonting åt det hållet. Men de har nu adopterat en liten tjej i 2-3 års åldern, just för att behovet är så stort där. Etiopien är en väldigt ung befolkning, jag tror det är någonstans halva befolkningen som är under 15 år, och det är allt för många som har blivit föräldralösa. När de tog den här tjejen ifrån barnhemmet så var hon ganska tyst och inbunden i sig själv och gjorde inte mycket väsen eller försökte inte väcka uppmärksamhet på speciellt mycket sätt. Och det är ju kanske så bland barn som inte fått det fokus som de behövt, att de inte lärt sig att ta kontakt med omgivningen. Så. Men efter bara en kort tid i det här nya hemmet så märker de hur hon öppnar upp sig och hur glädjen kommer till den här lilla tjejen. Och jublet hos henne i gemenskapen och i omsorgen utav familjen. Jag tror glädjen och jublet är en verklig tillgång. Och precis som vi får sjunga om och ta till oss utav glädjen när vi tar upp det här, det är det goda budskapet att Jesus kommer till oss. Jag tänker att vi verkligen behöver få leva i den här glädjen. Och göra det till en styrka för oss. Kanske också och speciellt i stunder när vi möter svårigheter. Att få se att det finns mycket som kan gunga upp och ner. Men det vi har i Jesus och i gemenskapen med honom. Som den lilla flickan hade funnit nya föräldrar, så har vi hittat en andlig far. Så kan vi hitta en glädje och få öppna oss i det. Mer glädje, mer jubel. Något annat som jag inte heller kan gå förbi, det är det här med hedningarnas förgård, som det heter, eller kallades i varje fall. I templet hade judarna blivit så upptagna med hur man så kunde få verksamheten på templet där fungera så smidigt och effektivt som möjligt och tillgodose de intressen som fanns där. Så det var inte så konstigt att man tyckte att den här platsen som är här, den kan vi väl använda för handel med offerdjur, och de som tar hand om sånt tycker det är smidigt och nära och praktiskt på alla sätt och så. Kyrkan beskrivs i Bibeln faktiskt som ett tempel, och då när jag läser det brukar jag tänka på en plats för tillbedjan av Gud och Guds närvaro. Men det är faktiskt också en kontaktyta, inte bara för dem som är vant kyrkfolk, utan ment att folk som inte har fått lära känna Gud ännu ska kunna få kontakt med honom. Och jag tänker på hur vi har sådana mekanismer i våran gemenskap där att vi ser att ja, men vi behöver en söndagsskolledare och vi behöver en cellgruppsledare och vi behöver någon som hjälper till med det här och vi går runt och letar och frågar, kan du göra det här eller det här, och vi försöker fylla gruppen. Och det är jättepositivt, allt sånt behövs ju verkligen. Men vi kanske inte är riktigt lika ivriga och uppmuntrande när någon säger, nej men hallå, har du gått in som klassförälder nu och skapar massvis med kontakter där med de andra föräldrarna? Eller har du blivit fotbollstränare för knattelaget och se till att där du är som en del utav Guds tempel också får vara en kontaktyta mellan Gud och människa? Jag vill stanna upp och rannsaka mig själv och också våran gemenskap. Detta att frigöra ytan för människors tillbedjan utav Gud. Det tredje som jag vill ta med mig, det är att inte låta mina föreställningar om vad jag tänker att Gud har gjort, eller kanske ibland vad han inte har gjort, som jag tycker att han borde ha gjort i historien, begränsa mina föreställningar om vad Gud kan göra i framtiden eller Jesus möjligheter i mitt och vårt liv. Eftersom de som fanns där runt omkring Jesus främst hade sett det här kung Davids rike som de hört om och varit stort och mäktigt, att det där ville ha, så såg de inte någonting som var ännu större och ännu vidare. Ett rike som skulle nå till jordens yttersta gräns. Jag vill inte begränsas utav mina tidigare erfarenheter och tänka att det finns saker och ting som inte går att rubba. Hos Jesus finns nya möjligheter. Kanske inte så att han kommer svinga ett trollspö över alla våra individuella önskningar och begär som vi har. De är ofta ganska självupptagna. Men när vi överlåter oss att söka det som tillhör Jesus rike först, så kommer han öppna möjligheter vi själva inte kunde föreställa oss. Vi får ta emot Jesus varje dag, varje stund. På nytt förklara hur välkommen han är in i vårt liv, i våra sammanhang. Och vi får också ställa oss bland folket i våran stad och uttrycka det till vår Herre. Kom hit, inte bara in i vår lilla kyrka, utan till vårt folk, de som vi är en del utav. Vem är Jesus? Ja, det finns väl inget ord som täcker hela hans person. Och det skulle bli en lång predikan om jag skulle försöka lista de ord som jag känner till. Jag avslutar bara med ordet räddare. Hosianna, Gud grip in, Gud rädda oss. Jesus är vår räddare, vår frälsare. Till honom sätter vi allt vårt hopp. Om en liten stund ska vi också fira nattvard tillsammans. Och det är ett sätt för oss att uttrycka det, att vi vill ta emot Jesus Kristus. I brödet, i vinet, tar vi emot hans närvaro till oss i vår gemenskap, och en bön om att det också ska röra våran stad.